Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kiaga. Idag så träffar vi en kardiolog, alltså hjärtläkare, som heter Lee Goldman.
Ja, det är ju lite märkligt att vi har en kardiolog i vår podd Psykiatrikerna. Berätta, Anders.
Jag var på årets amerikanska konferens med APA, American Psychiatric Associations, årsmöte i San Diego i maj. Och där höll Lee Goldman en föreläsning. Och jag tyckte det var intressant med en kardiolog som pratade på en psykiatrisk konferens. Jag gick dit för att lyssna på det. Och han har skrivit en bok som heter Too Much of a Good Thing. Och i den här boken så går han igenom hur olika gener som har inneburit överlevnadsfördelar för oss människor historiskt nu plötsligt ligger oss i fatet i våran nya moderna livsstil.
So the concept behind the book and the thesis Too Much of a Good Thing is that there were critical challenges faced by our ancestors going back to the Paleolithic era, at least 200,000 years and at least 8,000 generations of humans, and that our genes had to be such that our ancestors could survive in a hostile environment, a time when roughly 50% of humans died before the age of 10. And the things that killed them were starvation, dehydration, murder, bleeding to death, and infection. But infection often caused people to die because of starvation and dehydration. If you don't eat, you'll die within some number of weeks. The best data we probably have on this are the Irish Republican Army prisoners who were healthy young men in jail cells with essentially no exercise, plenty of access to water, and they died of starvation at an average of about 9 weeks. But certainly, wandering around in the Stone Age, trying to find food, people couldn't live nearly that long. We have a whole variety of genes that stimulate us to be hungry and to gorge on food whenever it's available, and to store that excess as fat. A number of genes, sometimes called the thrifty genome, that contribute to do this. No one single gene is responsible. There's actually a lot of redundancy in the system to be sure that we eat, gorge, absorb essentially everything from our intestines and efficiently store the excess as fat.
Grunden i det här resonemanget är att vi människor har under 99,9% av vår tid på jorden levt som jägare och samlare eller i jordbrukssamhällen. Och då har vi haft en biologi som utvecklats för att kunna hantera det. Bland annat så har vi ett enormt sug efter kalorier, därför att vi har levt i en kalorifattig värld. Och det suget av kalorier, det ställer till det nu när vi lever i en värld där det finns ett överskott av kalorier. Och det är också så att vi har gener som hjälper till att stoppa blodflöden när vi har skadat oss. Och de generna, eller de biologiska mekanismerna, leder till att vi skapar proppar och får strokes och annat i vår moderna tid. Så att det finns en mismatch mellan den biologi som vi har utvecklats för och levt under 99,9% av vår tid där och det värld vi lever i idag. Där de gener som tidigare och mekanismer som tidigare hjälpt oss plötsligt ligger oss i fatet.
Det här är ju ett tema som har återkommit i flera av de diskussioner vi har haft. Att vi lever liksom lite i ofas i relation till vår genetik och ska vi säga de uttryck som genetiken får.
Verkligen, absolut. Och vad spelar det här då för roll psykiatriskt? Vi kommer komma in på det. Det är ganska lätt att inse att det här kan påverka vår övervikt och det kan påverka diabetes och det kan påverka proppar, proppbildning och det kan göra stroke och annat. Men hur kan det påverka oss psykiatriskt? En bild jag har haft personligen av människans ursprung som jägare och samlare, den är ganska idyllisk sådär. Man går runt på savannen och har lite trevligt och jagar lite och det är naturliv och det verkar vara rätt soft kort och gott då. Men det är inte riktigt hela sanningen, menar Lee Goldman.
In the Paleolithic era, about 15% of humans died violently, most commonly with a crushed skull, the left side of their skull almost certainly having been hit by a right-handed person. Later on, as humans settled down during what's called the Neolithic era, the farming era, the likelihood of being killed violently went up from about 15% to about 25%. So we have a whole variety of genes that help protect us from getting murdered, if you will. We fight, we flee, but when neither is possible, we tend to become submissive, like the dog that walks off with the tail between its legs, like the deer that loses the battle and goes off without any of the female deer. That submissiveness is the same genetic makeup of what we now commonly call a depression. And anxiety, which is another common problem, also comes from our fear, because we're trying to avoid those situations in which we might get murdered.
Så om man tänker sig då mänsklighetens historia som jägare och samlare under, om vi säger 990 000 år av en miljon år, om vi tänker oss mänskligheten som en miljon år, och så var vi jordbrukare från 10 000 år tillbaka, och sen så då blev vi industrialiserade för 200 år sedan. Så när vi, under vår tid som jägare och samlare, vår överlägset längsta period i vår historia, så dog 15%, menar Lee Goldman, av att de blev ihjälslagna av en annan människa. Och det har man kunnat se genom att studera kvarlever från individer och se att oproportionerligt många har fått en smäll i huvudet på vänster sida, förmodligen av att någon har slagit dem med ett hårt objekt med höger arm.
Och de här 15% steg till 25% då när vi blev jordbrukare.
Precis.
Så det var snarare så att det blev en ännu mer utsatt situation.
Så vi har varit oerhört våldsamma mot varandra. Och det här betyder kort och gott att det var inte bara farliga djur som tog koll på våra förfäder. De hade fullt upp mot att ta koll på varandra.
Alltså en sak som jag bara undrar nu när jag hör det här är ju förstås, kan man inte lika gärna utvecklat gener då som skulle ha gjort att man blir bättre på att slåss?
Jo, det är en bra, poäng. En jättebra poäng. Men hans tes i det här är liksom att när man står inför en fara så kan man antingen attackera eller springa därifrån. Fight or flight, som man säger. Men det finns också ett tredje alternativ, och det är liksom att vara submissive, som man säger. Böja huvudet, gå och gömma sig. Inte utgöra ett hot för den här personen. Andra djur använder sig av att spela döda kort och gott då. Och vi människor kan dra oss undan och liksom dra täcket över huvudet då, och försöka övervintra. Och den typen av mekanism har nog varit en överlevnadsfördel. Men i dagens samhälle så skulle det kunna tas uttryck som depressioner. Och vår överdrivna vaksamhet, oro inför andra och så vidare, det har varit nyttigt historiskt, har hjälpt oss att överleva. Men idag så resulterar det i olika typer av ångesttillstånd.
Men menar du att liksom en depression skulle kunna ha varit ha en funktion i en sån situation? Jag menar, en depression är ju ganska utdragen under definitionsmässigt minst 2 veckor. Det här låter ju mer som en specifik situation där man liksom blir utsatt, blir angripen, en kortare reaktion.
Absolut, och det kan mycket väl vara så att det vi har kallat depression idag ändå är liksom hade varit patologiskt då också. Men att det är en mekanism som dras ett varv för långt liksom, på något sätt. Och kanske är det så att vår stressen i samhället tolkas av kroppen som att det är en farlig värld. Att det betyder att ge det signalen att fortsätt gömma dig, fortsätt vara submissiv.
Ja, för någonting som ändå verkar skilja det moderna samhället från tidigare samhällen är på något sätt att vi lever med någon slags låggradig stress, i alla fall jämfört med att bli attackerad av ett lejon och så vidare. Men vi har den liksom latent och kontinuerlig. Vi har konstant tidspress och stress.
Precis, och de mekanismer i både kroppen och hjärnan som tidigare har hanterat akuta stresssituationer ska plötsligt hantera psykosocial stress som kan vara mer kontinuerlig karaktär, månader och år utan möjlighet till återhämtning. Och det är vi kanske inte riktigt utvecklade för då.
Och då skulle de här beteendena som egentligen har en funktion så att säga ändå löpa om, och konsekvens skulle kunna bli då en uttalad klinisk depression till exempel.
Precis, och Goldmans teori eller tankar som man får fram i den här boken är att de här mekanismerna har varit fullständigt, funnits all logik evolutionärt bland dem. Men så plötsligt så stoppar vi in dem i en värld där de inte alls passar in. Och då får vi jättelika problem.
So for a long time, these genes made perfect sense. They made perfect sense through Greek civilization, Roman civilization, the Renaissance, the development of Europe through 1800, the founding of the United States of America, through all those eras when the likelihood of dying was still 50% before the age of 10 or so, all these genes made perfect sense. Nothing much had changed. Everything has happened since then. First, the Industrial Revolution starts to raise standards of living, and so we start to see life expectancy go up. in the first half of the 19th century. And by 1950, life expectancy is roughly double what it was in 1800. During that period of time, these genes begin to become a problem, especially the rise of atherosclerotic coronary disease and stroke. But the real problem comes after about 1950, 60, 70, 80, when we go to what we now call the modern leisure era. And I sometimes describe this by saying that when I was growing up, you know, in the 50s and early 60s, you know, ice cream was a treat. Donuts were special. Potato chips, a treat. Ice cream is now a basic food group. The availability of these sorts of caloric options is just so different than it was even one or two generations ago. So what's happened is we've very quickly become out of sync with genes that were terrific, you know, for 8,000 generations. Now, over the last two to most six generations, suddenly they're not what we really need.
Så förändringen i tillgång till liksom livsmedel med intensivt med kalorier har gjort att vi nu inte har nytta av de här generna längre?
Precis, och att vi har liksom under 5-10 000 generationer haft ett underskott på kalorier. Och det har sakta slipat oss på ett sätt att vi känner ett sug efter det. Och så plötsligt får vi in en värld med potatischips och McDonald's och glass. Och då så är det naturligtvis så att vi vräker i oss allt vi kommer över. Och då får vi de problemen vi ser i termer av övervikt och typ 2-diabetes. Mm. Som Lee Goldman sa så dog 15% av alla människor under vår tid som jägare och samlare av att de blev ihjälslagna av en annan människa. Och så när vi var jordbrukare så var det kanske 20-25%. Och det betyder ju kort och gott att vi då är förmodligen barn, överleva eller ättlingar till de som dödade, snarare än de som blev dödade. Och han beskriver det här i boken som att we're not here because our ancestors didn't fight, but rather because when they fought, they won. In other words, we're the descendants of the killers, not the killed.
If 15-25% of people are being killed violently, we're really the descendants of the people who killed, not the people who got killed, by definition. And you go to certain parts of the world where this is really very striking. So, for example, in much of Mexico, the Y chromosomes are of Spanish origin. The conquistadors who came and fathered most of the children, who now have become the ancestors of modern Mexicans and Central Americans. You can go across much of Asia and see the Y chromosome of Genghis Khan and the people who came with him. Those were the victors. You know, the victors are the ones who got to father the children and spread their Y chromosomes. Again, even at a maximum, women might have 10, 12, maybe 15 pregnancies. But a man, he could have as many as his victories would allow. And so we are the descendants of those people. Now, having said that, even the victors had to be careful not to get killed. They had to be appropriately afraid of heights, appropriately afraid of crowds, appropriately afraid of snakes and spiders. So we have a variety of anxieties that are linked to the fears that our ancestors had to have. And our ancestors who might be victorious one day might be outnumbered some other day. So they had to be fast enough to run and also had to be able to figure out how to slink away and be submissive if that was the best way to survive.
But at the same time, we also have this tendency where we can be, we can show empathy. Do you think that's also an evolutionary explanation for that? Because we lived in smaller bands of people, groups of perhaps 50 to 200 or something like that, and you were likely to meet people again. And any favor you did to someone would probably be paid back. And that's sort of the basis for empathy.
Sure. So I'm not trying to say that every gene we have is out of sync. And certainly you are correct that humans have always been social animals. Those groups have tended to be relatively small. And it's not surprising that many people are more comfortable in smaller groups than in very large groups. But yes, the ability to empathize, the ability to undertake teamwork, these are classic human traits that were good in the Paleolithic era when you had to band together against common enemies or common threats and are still good today. So I don't want to imply that every gene we got from our Stone Age ancestors is bad. Many of them are still incredibly important.
Det här är vansinnigt intressant tycker jag personligen. Och såklart också rätt obekvämt att veta att vi är förmodligen då ättlingar till dem som slog ihjäl andra. Det är betydligt mer sannolikt att vi är barnbarnen till mördarna än de som blev mördade.
Ja, han säger väl i och för sig inte riktigt hur många det var som mördade. Det kanske bara en stor andel som klarade sig för att de var smarta. Och sen var en liten andel som...
Du försöker vända på
faktiskt,
det här, Simon.
Nej, men jag är inte så sugen på att vara ättling till en mördare. Men det är klart att det är en realitet. Att, jag menar, någonstans så är det väl lite djungens lag som har legat till grund för vår utveckling. Men det finns ju olika... Jag tänker åtminstone det är två olika sätt att se på vem som faktiskt får komma till och skaffa barn. Det ena är ju på något sätt att det är den starka som överlever. Det andra är ju att det är den som är attraktiv som faktiskt får komma till. Och om något så tänker jag att många av de här egenskaperna som kreativitet, empati och så vidare är ju väldigt attraktivt. Man kan fråga sig varför det är attraktivt. Antagligen för att det har upplevts då som någonting som har gynnat fortplantning. Och sådana här saker kan ju ske rent slumpmässigt också. Jag menar, det finns ingen egentligen anledning till att ett visst drag selekteras, utan det kan ske av ren slump så att säga. Och när det väl har etablerats så fortsätter selektionen på det här specifika draget. Så jag är inte helt, jag tycker själv att det här låter väldigt intressant, men det känns också lite enökt om jag ska vara ärlig.
Jo, det är absolut. Det kan jag hålla med om. Men jag tror inte att han ger hans ambitioner inte förklarar allting. Men det är ändå intressant att om nu 15% blev ihjälslagna av andra människor när vi blev jordbrukare, så var det 20-25%. Då var det en realitet att vi slog ihjäl varandra. Vi var livsfarliga. Och som man säger, bara hälften av alla människor dog innan fyller 10 år. Och de här grundpremisserna måste rimligtvis ha påverkat våran biologi och påverkat våran hjärna och därmed våra personligheter och våra mentala egenskaper.
Absolut, så är det ju. Och det går ju att se i en stressad situation om man är trött och hamnar i en pressad situation och skrapar lite på ytan, så blir vi alla, eller väldigt många av oss i alla fall, snabbt väldigt aggressiva.
Den här förmågan att underkasta sig, alltså, och att liksom inte vid ett hot så kan man antingen gå till attack eller springa därifrån, eller underkasta sig, böja med huvudet, gå och gömma sig, inte på något sätt utgöra ett hot själv. Den är ju som sagt då väldigt intressant ur ett psykiatriskt perspektiv.
Yeah, so submissiveness is clearly a survival strategy across a number of species, not just human species. Withdraw, lick your wounds as you said. I think there's also a difference between what I would call a good adaptation and the fact that even a good adaptation can be taken to a bad extreme. So one of the concepts behind submissiveness is you slink away, you lick your wounds, then you recoup and recover to fight another day. Clearly that is a good maneuver, and the submissiveness per se is adaptive. A submissiveness that does not resolve, that's depression.
So depression skulle kunna vara grundat i det här biologiska draget att liksom ducka och inte utgöra en fara för andra. Och det är på något sätt, så dras den mekanismen för långt i vårt samhälle och då blir det depressiva tillstånd.
Jag tycker det är intressant det där, för det här är helt och hållet min egen kliniska liksom reflektion, att det är ofta ganska svårt att differentiera mellan utmattningssyndrom och depression. Det ter sig ofta väldigt likt. Jag menar, både du har jobbat i liknande situationer där vi har sett förekomsten av både depression och utmattningssyndrom. Min egen reflektion har varit påfallande ofta när det har handlat om att man har förlorat sin plats i den sociala hierarkin. Till exempel man har blivit av med jobbet, man har haft en chefsroll, man kanske har tappat den och fått en mindre liksom säga, framstående roll i en organisation. Att det är ofta då som man kan utveckla liksom, depressiva drag som egentligen inte har att göra med ren belastning. Om vi pratar utmattningssyndrom, att man jobbar 70-80 timmar i veckan och får 300 mejl per dag och så vidare. Att det finns någonting väldigt specifikt med att man reagerar mot att ha förlorat sin plats i den sociala hierarkin som då leder till utvecklandet av depressiva symptom med mer varaktig karaktär. Det är min egen personliga kliniska reflektion, och ofta så jag försöker tänka när jag försöker differentiera mellan de här två tillstånden, som ju är en stor utmaning att differentiera mellan.
Jag läste en studie på apflockar och serotonin där man visar att alfahanarna har höga serotoninnivåer, vilket förmodligen då återspeglar en uppfattning om en stark social ställning. Och när de puttas ifrån tronen då och en annan alfahane tar deras plats, då sjunker serotoninnivåerna och då drar de sig undan och uppvisar depressiva tillstånd. Och uppfattningen om så ställningen i stammen är väldigt nära kopplad till hur man mår, och de drar sig undan, gömmer sig. Kanske då är det ett adaptivt drag för att inte utgöra ett hot mot den här nya alfahanen då. Och sen så slickar man sina sår lite grann och sen så får man komma tillbaka en dag när man är starkare.
Ja visst, jag känner till det, och jag menar, min obehagliga reflektion är om man jobbar hemifrån några dagar utan att träffa liksom kollegor eller så, det går ganska snabbt, ett par dagar så känner man sig lite isolerad och lite annorlunda.
Du förlorar liksom din alfaställning då? Och sitta hemma framför datorn. Ja, det är ju trots allt så att oavsett vad media kan få oss att känna, så blir världen mycket, mycket, mycket fredligare. Och mordstatistik har sjunkit otroligt om man ser på det i historiskt perspektiv. Framförallt om man backar så långt som 5 eller 10 000 år tillbaka. Så hur ser då Lee Goldman på att världen blir fredligare, att vi är mindre aggressiva mot varandra i dagens samhälle?
If you look at the change in murder rates, and Pinker's book on the better angels of our nature is really
it's fantastic
in this regard. A lot of this has to do with the transition of murder from being a personal family issue for which the family should take revenge to being something that was a crime against the state. The state would take it, revenge. Someone would be jailed or someone would be executed, but it wasn't up to the aggrieved family to go off and an eye for an eye, a tooth for a tooth, go back and murder more of the other family that you got murdered in the first place, and set off a Hatfield and McCoy like perpetual rivalry. So that was probably very helpful. The other thing is, during the Renaissance, the concept of chivalry, where two knights would fight with some degree of rules as opposed to massacres of one group against another. So that's, I think, an advantage of society, trying to bring this conflict under some sort of regulation. Obviously, there's still some parts of the world where genocide is taken for granted. That's a throwback to those violent eras.
Why do you think so many people have it hard to accept not evolution per se, but that they might be a result of it? I mean, most people accept that the tiger is adapted to life on the savannah, or an ice bear is adapted to life, where it's very cold and so on. But that humans should be adapted to something that is not the way we live today seems very strange to a lot of people, and especially when it comes to our mental abilities. And why do you think so many has a hard time accepting this?
I think as humans we like to believe that we are purely rational and have control over things. And I do think we're largely rational and have a lot of control over things. But I do believe that we oftentimes underestimate the extent to which we have hardwired genetic influences. One of the examples I give in the book, and I talk briefly about the lecture, is trying to lose weight. People think that as a rational human being, I should be able to lose weight if I want to. What they don't often take into account is that if you try to lose weight, you become much hungrier than you otherwise would. So your brain says, trying to lose weight is bad. We have to protect you from starving to death. Let's get hungrier. Not only that, very good data showing that our metabolisms change. Our basal metabolic rate goes down. We preserve calories. We burn fewer calories because our bodies are trying to protect us against losing weight. So a really good example here, the inability to lose weight doesn't mean that someone is morally weak. It means that their body doesn't want to lose weight. Evolution, preserving the species, perpetuating the species, meant we couldn't starve to death. So our bodies have a whole variety of genetic adaptations that try to keep us storing fat when we've got it,
yeah,
preserve our weight when we don't. And I think in this particular situation, people sometimes find it to be reassuring, if you will, that we're not totally in control at a rational level, because in fact, when you try to diet, your body is fighting it.
Det är ett intressant resonemang, tycker jag, att om man ser på mänskliga egenskaper utifrån det här perspektivet så tar det bort kanske en del stigma och skuldbeläggning. Det är inte konstigt att vi har svårt att banta och plocka bort kilen från vår kroppsvikt, därför att vi har väldigt starka mekanismer som dras igång för att bevara vår vikt. Vi blir mer hungriga, vår metabolism sjunker därför att vi har under 99,9% dött av svält. Det har varit ett jätteproblem. Och därför har vi byggt upp alla de här mekanismerna som ska bevara kroppsvikt. Och så fort vikten sjunker så drar de igång och säger spara energi, ät mer mat och så vidare. Och det här tar bort lite stigmat för de personerna som har svårt att gå ner i vikt till exempel.
Ja, men så är det ju. Det är lätt att göra någonting i teorin, i praktiken mycket, mycket svårare, eftersom vi har de här underliggande, ska säga, fysiologiska reaktionerna som försöker bevara vikt och andra kroppsliga aspekter.
Och att det handlar inte om något vilja eller att man skulle då liksom, utan mekanismerna är oerhört starka och de finns där i botten, och att vi har mindre fri vilja än vi tror kanske.
En annan sak som jag tycker är väldigt spännande, och jag menar utan att vara liksom socialantropolog eller bevandrad i den typen av område, så tycker jag det är fascinerande att det Goldman säger här, det är ju att vi mer eller mindre är avkomma till mördare. Vi verkar ha en stor benägenhet till att agera våldsamt och aggressivt.
Men vi oss mot det, inte minst också.
Och skydda oss också, men uppenbarligen att även angripa. Men vi har liksom utvecklat som art system för att förhålla oss till de här tendenserna. Vi har upprättat lagar och regler, och uppenbarligen så har vi kanske sett över tid att vissa saker är inte särskilt bra. Det är inte bra det här med öga för öga, tand för tand, utan vi måste hitta andra sätt att upprätthålla ett socialt samspel som på något sätt bejakar det faktum att vi har de här drivkrafterna, men sen inte låter dem löpa av. Och man undrar liksom, var kommer det ifrån? Var sitter det i vår hjärna? Kapaciteten att inse någon slags introspektion över våra genetiska svagheter och hitta adaptiva sätt att hantera det som grupp. Det är ju oerhört fascinerande. Alltså.
Verkligen, att tygla den här grundläggande biologin. Och som man säger, mordstatistiken föll först när mord blev ett brott mot staten och inte mot den man slog ihjäl och hans eller hennes familj. Då slutade vi ta koll på varandra. Psykiatriskt så ser vi ju att allt fler söker psykiatrisk vård, och vi har också pratat om det tidigare här. Det skulle kunna då dels bero på att det är ett minskat stigma, att man söker i högre utsträckning, vilket det förhoppningsvis är, men det kan också bero på att folk mår lite sämre. Det har varit en återkommande fråga. Så vad tror Lee Goldman om det?
I would say probably some of both, for sure, that we're better at diagnosing things, some of the stigma is going away, and so I think there is an increase in diagnosis, for sure. But look, the more the world changes, the more it's out of sync with a whole variety of our genes. So the kinds of ways that our ancestors got rid of their frustrations, could lash out, could do things, are no longer appropriate in a more civilized, densely populated world. Some parts of the world have dealt with this in different ways. I think there are a number of cultural norms in Japan, for example, where people have been in a densely populated environment for a long time that differ from cultural norms, say, in Australia, where there's still lots and lots of open spaces. Yes, I think that the modern world, so much unlike the world that our ancestors lived in, brings a whole variety of stresses that they didn't have, as well as taking away some of the adaptations that may have been perfectly reasonable back then that aren't so reasonable now. If you're living on a farm, you go out and shoot some animals to get rid of your frustration. You can't go out in city street and start shooting someone's pets to get rid of your frustration.
Vi har inte samma möjlighet att få utlopp för frustrationer idag i den värld vi ser. Det är också en intressant aspekt i det här.
Ja, fast det är ju det. Fast samtidigt så finns det väl ändå ganska gott stöd för att den här idén om att man ska må bättre av att bli av med sin frustration och agera liksom på sin aggressivitet. Där finns det ju ändå ganska gott stöd, inte minst inom forskning på mindfulness, så att det snarare är tvärtom. Ju mer man agerar ut aggressiviteten, desto närmare till hands kommer man ha att fortsätta göra det. Man kan liksom öva på att hitta mer konstruktiva sätt att förhålla sig. Så att
man ska inte starta nya fight clubs. Alltså.
Om du nu hade planerat det, jag vet inte.
Nej, det hade jag inte.
Nej, men eller hur? Det finns ju en ganska gott stöd för så att vi kan öva in andra aspekter. Och jag menar, det där återkommer lite till att jag tycker att det är fascinerande att vi som människor har hittat system som gör att vi kan förhålla oss till vår egen, ska jag säga, genetiska sårbarhet då för våld och andra aggressiva beteenden, till att utveckla metoder för att bygga på de aspekter som kanske är långsiktigt mer konstruktiva.
Det han sa, att ju mer vi förändrar vår livsstil, desto fler gener kommer förmodligen vara, så att säga, osynkade med vår värld. Och det kan man ju faktiskt relatera till vad Richard Dawkins sa i förra avsnittet. Och han sa så här:
and it is surprising in a way that we don't suffer more mental illness than we do, because we are in such an alien environment.
Och något jag tar med mig utifrån den här samtalet med Goldman, det är liksom att min bild har tidigare varit av våra förfäders liv som jägare och samlare på savannen, som någon slags Huckleberry Finn-tillvaro och sådär, väldigt idylliskt. Men så verkar det absolut inte ha varit. Vi har levt under, varit oerhört aggressiva, och mycket av våra beteenden kanske kan spåras i en dels aggressivitet, men också en rädsla för att utsättas för våld från andra människor.
Ja, men det tror jag är viktigt att förstå när vi ibland känner den här ilskan koka upp. Alltså att det är en tunn fernissa av civilisation som vi har. Vi är konsekvensen av en helt annan miljö.
Och socialfobiska drag till exempel är inte alls särskilt konstiga i det här perspektivet. Då.
Verkligen inte.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att ni har lyssnat på Psykiatrikerna med mig, Anders Hansen, och min kollega Simon Kjager.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.